Hej och välkomna till Roadracingpodden. Det är mitt i vintern, vädret är för jävligt och snart så kan man falla sig fram emot att GP:n börjar. Vad gör man annars under vintern? Ja, vi just nu så gör vi inte så jättemycket, men under hösten här så Jeppe har gjort stora planer. Vi ska börja tävla nästa år och köpte en ny hoj, Suzuki-mannen. Han håller sig till Suzuki, men det blir 600. Jag själv ska för en gång skull gå igenom min motorcykel ordentligt. Jag hade lite växellådshaveri i sommaren här och ska serva dämparna ordentligt och göra om och göra rätt helt enkelt. Så vi köpt nya bilar, jag och farsan. Vi ska dela på en Iveco. Stor buss. Jeppe också ska bygga inredning i sin buss. Berätta lite grann om dina planer, Jeppe.
Ja, de är grandiosa. Det är mycket som ska rymmas i en liten Ford Transit. Vi får se hur det går med det.
I slutet av sommaren så hade du mer eller mindre bestämt dig för att du skulle tävla nästa säsong. Du körde ett test på Bike Week. Fick köra med 1000 kubikarna på din 750. Och det gick bra för dig. Du tog personligt rekord och du fick blodad tand verkligen. Sen så pratade vi mycket om vad du skulle köpa för ny hoj och så. 1000 kubik eller 600 eller så. Det landade ändå i en 600. Hur kommer det sig?
Ja, dels var det väl att slitage på däck och så vidare blir billigare. Sen så fick jag väl en utmaning och behövde gå ner lite vikt. Det kan ju vara bra att gå lite på gymmet för att klara mig runt banan med en 600. Men någonstans så ser jag väl att det viktiga är att lära sig köra cykel ordentligt. Hästkrafter, det kan vi ta senare. Men först och främst. Få gjort varven.
Du fick ju ganska mycket kört i somras ändå. Inför nästa säsong här. Vad filar du på mest? Vilka punkter ska du förbättra?
En väldigt bra fråga. Sånt jag verkligen ser själv att jag behöver fila på är väl körpositionering på motorcykeln, vart jag far med kroppen, att hamna närmare motorcykeln. Jag har en tendens att sitta som jag gör på min Kawasaki Z1000 på gatan. Men sen så har jag väl försökt att träna och bli starkare i mage och rygg för att orka. Jag märker att när jag blir trött på cykeln så slarvar jag mer och mer med hållningen. Och viktminskningen som jag har gjort på 15 kilo sedan förra året kommer väl också göra att det blir lättare att hålla sig ordentligt på cykeln under loppen. När jag tävlade på Karlskoga så sista varven var, hade det varit ett varv till så hade jag kört ut i sandfållan och lagt mig ner. För jag hade inte orkat ett varv till. Jag attackerade fram till sista fem varven. Sen fick jag bara ligga och hålla min position. Men nu tror jag nog jag ska klara några varv till och med. Själv då, Oskar. Hur ser planerna ut inför säsongen? Du kommer förhoppningsvis få mera kört. Sen så har din farsa gett sig in i roadracing åkandet också. Har han vision att ta licens eller blir det bara bandagar?
Ja, när det gäller mig själv så hoppas jag verkligen på att köra mer än förra året. För att jag gjorde illa mig och jag fick inte mycket kört alls. Och hade problem med cykeln. Jag köpte en begagnad cykel förra hösten. Som jag började köra på då i somras. Och Jag upptäckte ganska tidigt att jag hade problem med nerväxlingarna. Och jag visste inte riktigt vad det kunde vara. Fortsatte köra. Men sen efter jag har forskat lite och frågat lite folk och så konstaterat att det är någonting som är slitet i växellådan förmodligen. Det var någonting som gjorde att jag bara kunde växla ner två växlar i taget. Och sen så började den även hoppa in i den fastnade mellanväxlar så att det blev neutral helt plötsligt. Så jag körde ut en gång i Karlskoga och åkte en kull, slog i huvudet. Så jag fick vila, var färdigkört. Men det gjorde också att jag varit lite intresserad kring skador och sånt, eftersom det är ändå det allra viktigaste är att vi kan fortsätta köra liksom. Så jag började forska lite grann kring hjärnskakningar och så liksom, hur farligt det kan vara och så. Och det är ett väldigt svårt ämne, det är väldigt svårt att veta hur pass skadad man har blivit i huvudet efter en hjärnskakning. Man har ju sett att sporter med upprepade slag mot huvudet, att det ger permanenta skador. Men det är väldigt viktigt att vila efter att man har fått en rejäl smäll mot huvudet. Det fick jag klart för mig. Men de här tankarna som jag haft har ju också lett till att vi kommer ha en intervju med ett svenskt företag som heter Mips, som har utvecklat en teknik som finns inuti hjälmen, som gör att huvudet liksom glider lite grann inuti hjälmen när man åker på en smäll, som ska minska skadorna avsevärt då. Men det blir nästa avsnitt. Sen så angående farsan, så ja, jag har ju rekryterat en 63-åring till roadracing-sporten. Det är skitkul. Han har ju kört hoj sedan jag var liten och jag fick åka med till fritids. Och jag tycker att han ska ta licens. Vi får se vad som händer. Han har köpt en banhoj och så ska han kommer följa med på banorna och köra. Men och vad jag ska träna på, så är det ju bara allting. Jag måste få tid i sadeln och köra. Till nästa avsnitt här då, som kommer här. Vi har ju ett dämpningsavsnitt på gång här. Och det är ett avsnitt som vi har velat göra väldigt länge, som vi har väntat på att få göra. Och nu har vi äntligen fått kontakt med Jocke, Joakim Jansson. Och han jobbar ju med K-Tech.
Ja. Alla har vi olika bakgrunder. Jag är ju kock och Oskar är fotograf till yrket. Ingen i familjen håller på med motorsport, så egentligen så har jag inget tekniskt kunnande om en motorcykel förutom vad jag YouTubeat fram. Det var väl först förra året här som jag började kolla lite på stötdämpningen på min motorcykel och har väl varit rädd för att börja skruva med det på grund av min okunnighet. Så därav så känns det väldigt kul och spännande att bryta tag i det här och börja lära mig. Ja, tar man lite hjälp av en kunnig person och ser till att man har en stötdämpning med fjädrar som passar till ens vikt, så behöver det inte vara så väldigt svårt.
Ja, båda vi skulle gjort det här från början innan vi satt oss på motorcykel på en racingbana egentligen. Jag började ju köra med helt fel fjäder i min bakdämpare på cykeln som jag köpte här. Jag kontaktade tillverkaren av dämparen och gav serienumret på min dämpare, så då kunde de se att om det sitter en fjäder i som är gjord för en person som väger 95 kilo. Jag själv väger ju 65. Så att det första grej var ju bara att byta fjärden direkt och så få den servad också. Och så ska jag gå igenom fram gaffeln också och se så att allting är rakt och så. Du upptäckte ju någonting i din framgaffel av en slump, mer eller mindre i somras. eller hur?
Ja, den var ju av inuti. Så, ja. Frågan är hur länge man har kört med det. Så det är ju spännande. Eller lätt skrämmande, snarare.
Ja, men det är som Jocke säger här i filmen. Det är viktigt att ha koll på alla bitarna så allt material är 100% när man börjar säsongen. Det är en trygghetskänsla som i alla fall jag kommer se till att ha gjort häden efter. Och jag hoppas att det är väldigt givande för er också att titta på det här. Det blev en film den här gången därför att vi tyckte att det var väldigt viktigt att kunna visa hands-on vad det är som han skruvar och på och han pekar på en BMW-cykel och berättar vad som ska göras. Och filmen kan man ju titta på hemsidan då.
Jag hoppas ni gillar avsnittet med Jocke. Här kommer det. Hallå och välkomna till Road Racing-podden. Idag står jag med Joakim från K-Tech. Och vi har ett jätteintressant ämne vi ska prata om. Vad är det, Joakim?
Vi skulle prata lite grann om fjädring och chassi.
Till att börja med så kan väl du presentera dig, Joakim. Du håller på med stötdämpning.
Ja, det gör jag. Jag har en firma som heter FJ Racing Suspension, FJRS.se på nätet, som importerar och distribuerar K-Tech-produkter i Skandinavien, eller Norden.
Vi står här vid en motorcykel, Joakim, och vi tänkte att vi ska kolla mer praktiskt vad det är du gör på en motorcykel.
Men till att börja med, när man... Så blir det lätt att man pratar bara om fjädring, va? Att det är lösningen eller orsaken till de bekymmer man har. Men det är en viktig sak, men det är så mycket annat som påverkar en banhoj, hur den fungerar också. Men nu ska vi ju prata om fjädring och som är den verksamheten som jag håller på med. Men man ska ändå komma ihåg att mycket annat påverkar motorcykelns uppförande väldigt mycket. Det är chassigeometri som är en annan sak som vi kommer att tala lite grann om. Men sen är det ju också hur motorcykeln funkar i övrigt, va? Däck till exempel, en stor orsak. Motor, hur är den in i hur är motorcykeln att köra in i kurvor och ut i kurvor? Hur är mappingen, hur är motorbromsen? Hur är drevning och sådana saker? Allt det där påverkar ju väldigt mycket. Men när hojen sprätter och hoppar eller går bra, Så tror man att man bara kan isolera det till fjädring, och så riktigt är det inte. Men det är fortfarande en stor bidragande orsak, men dock inte den enda.
Vad börjar man med på en motorcykel då?
Ja, om jag ska försöka hjälpa någon så brukar jag utgå från att man kollar lite olika saker innan man går direkt på fjädringen, va?
Säg att jag har köpt en ny begagnad motorcykel.
Ja.
Ja, motorcyklar går ju, många av de här bancyklarna går ju hårt och har en historia som vi pratade om tidigare här. Vad är det första man vill kontrollera och ta reda på om sin motorcykel?
Ja, innan man går på fjädringen och vrider och vänder på den, så kan man ju kontrollera liksom chassis skick, om man kan kalla det för det, va? Att allting är okej. Okay. Om vi börjar i fronten till exempel. Att gaffeln är rak. Och då menar jag alltså att den är rak efter eventuella krascher. Det ser man ganska enkelt igen. Om man tar bort gaffeln från motorcykeln och sätter upp den i skruvstycke och snurrar på allting. Man ser även till exempel märken från gaffelkrona och från styre. Och ofta kan man som sagt sätta den i skruvstycke och snurra runt det, så ser man om den är krokig på en gång, va? Sen om det är små att den har fått en liten smäll, det får man först reda på om man plockar isär och kör med indikatorklocka. Men det bör man kontrollera. Man ska kolla att styrkronan till exempel, att den är okej. Va?
Är det här någonting man kan göra själv eller är det någonting man måste lämna in för att få gjort av dig eller ett annat proffs?
Ja, det är definitivt man kan göra, någonting man kan göra själv om man ser att ofta brukar det vara efter en riktig smäll när gafflarna kroknar så brukar det synas väldigt tydligt. Va? Men tar man bort gaffeln ifrån motorcykeln så kan man ofta se som sagt om den är krokig. Det räcker med att lägga upp och rulla på bänken många gånger. Eller sätta upp den i skruvstycket som sagt och snurra på över gaffelbenen. Det är någonting som man kan göra själv.
Och när det kommer till styrkronan, vad måste man kontrollera där?
Ja, det primära är det att man kollar att den är rak. Va? Så att styrlagret är fräscht och inte glappar. Det är också någonting som man måste plocka bort från motorcykeln för att säkerställa att den är okej. Då får man använda sig av sin verkstadsmanual till motorcykeln och plocka bort kronan. Den övre delen som är den här och den undre delen, den där. Det är oftast den övre delen som får på nöten. Va? Men när den är sned då blir det svårt att få in framaxeln här nere. Och motorcykeln går ju fördelaktigt inte rakt va? Utan styret sitter snett och sådana saker. Man kör rätt fram men man håller styret snett. Och det påverkar hojens körförmåga avsevärt ihop med ett eventuellt dåligt styrlager. Antingen dåligt eller dåligt åtdraget.
Så när det kommer till fjädringen, vad ska man tänka på där på den nya motorcykeln?
Ja, det är bra, eller väldigt bra om man kan få dokumentation på fjädringen. Vad är det för någonting som är i och så vidare. Men det enklaste kanske om man ska lägga ner väldigt mycket tid och en hel del pengar på en racing-säsong eller barnsäsong, att man lämnar in det på till de som man har förtroende för att göra en genomgång av framgaffel och stötdämpare. Och i samråd med den personen då att man får kanske fjädrar och starta med för sin och ekipagets vikt och att man får ett dokument sen efteråt att när jobbet är gjort va, att vilka inställningar man har och hur man eventuellt justerar de inställningarna och sådär så att man har en dialog med det företaget. För att då är det så mycket enklare och för den som ska hjälpa till med fjädringen och göra någonting va, när man har förutsättningar, annars blir det gissningar. Och det är mycket enklare och mycket bättre och att personen i fråga med sin motorcykel har det där åtgärdat innan säsongen börjar. För att då är man säker på att då startar man från och förhoppningsvis ifrån tillverkarens rekommendationer. Va? Och kan man göra det då är väldigt mycket vunnet. För det finns ingen anledning att tro att, åtminstone för min del, att jag gör det bättre än vad tillverkaren gör. Utan det är ofta en väldigt god start att börja vad tillverkaren rekommenderar.
Så efter man har kollat på fjädringen, vad går man in på därnäst?
Ja, efter att man har säkerställt att man har en schysst fjädring, det är ordning både bak och fram, så brukar vi titta på chassigeometrin. Va? Och chassigeometrin då, det är höjder och vinklar och sånt där på motorcykeln. Och utan att krångla till det så brukar jag kontrollera höjden på gaffeln i gaffelkronan. Och det är... Än en gång så börjar man med tillverkarens rekommendationer. Och det man gör och tar reda på det är att man kollar hur mycket gaffeln sticker upp ur gaffelkronan. Va? Använder en linjal, tumstock eller något liknande. Och så mäter man hur mycket sticker gaffelröret upp. Och då vanligtvis så tar man inte med locket i beräkningen. Utan beroende på vad det är för tillverkare. Den här sitter det som sagt en KTEC cartridge i. Andra tillverkare och andra leverantörer har andra höjder på sina lock. Va? Så att man räknar bara det, åtminstone gör jag, det som sticker upp ifrån original ytterröret. Och då behöver man inte ta hänsyn till olika längder på lock. Va? Och i det här fallet Så om vi böjer oss ner och ser då, så ska vi se. Så är det här 3 mm. Och följaktligen så är andra sidan likadan också. Man mäter, det lite svårt för bromsvätskebehållaren här, men det är så här man mäter. Då har man koll på det där, va? För att höjer man och sänker motorcykeln genom att trycka ner eller dra upp gaffeln, så påverkar det geometrin. Och det har en ganska stor betydelse på hur hojen uppträder.
Så hur vet man att man har rätt inställningar, eller ifall man har fel inställningar på sin geometri på framgaffeln?
Ja, om man har en eftermarknads cartridge, som det heter, alltså insats, va? Så vet jag vet med de flesta tillverkare, så specificerar de i ownersmanualen vilken höjd de rekommenderar till att starta med, va? Och har man en original gaffel med original cartridge till exempel, om man inte har något annorlunda, så står det ju också i sin motorcykels ownersmanual. Så att det är en väldigt bra utgångspunkt. Men som sagt, i det här fallet, man har en eftermarknads cartridge där står det angivet vad de rekommenderar den som har gjort cartridgen eller fjädringen, vilken höjd du ska använda. Den som gör jobbet också åt dig kan med största sannolikhet rekommendera en höjd på chassit ifrån, med avseende då på gaffens uppstick genom gaffelkronan.
Men är det beroende på av längd på föraren, eller är det vikt, eller är det en kombination av flera saker?
Ja, inte så mycket på vikt kanske, men chassigeometri framförallt, med till exempel det här försprång och viktfördelning och sådana saker som påverkas av höjden på motorcykeln i fronten. Men också om man är om man vill ha en högre tyngdpunkt till exempel, men då kanske man flyttar efter i bak också, så man gör hela motorcykeln högre eller lägre för att få vissa egenskaper eller få bort andra egenskaper. Så att det har stor påverkan. Och åtminstone om man inte har någon som helst koll på det, så är det någonting som man bör ta med i beaktan, så att man har koll på de inställningarna.
Vi har flyttat oss till en Suzuki här och ska kika på. Man kan även ändra i övre infästningen på bakre stötdämparen för geometrin.
Ja, på vissa modeller, så till exempel på den här Suzuki'n, så finns det övre stötdämparfästet. Där ligger det på vissa modeller brickor under, va? Kawasaki har likadant, ZX10. BMW har en annan lösning med infästningen av stötdämparen i ramen, så finns det olika höjder där som man kan välja. Det är också någonting som man bör ha koll på, för det påverkar höjden väldigt, väldigt mycket. En annan sak som har med chassigeometrin att göra, det är ju svinglängden. Så man kan, alltså avståndet mellan svingens infästning i ram, motor och bakaxel. Och det mäter man centrum, så här, va. Och det är också någonting som åtminstone jag talar om för mina kunder, var de bör, jag kan inte tala om hur de ska göra, men jag kan komma med en rekommendation, var de bör vara inom förspann vad det gäller svinglängden. För sen, det kan ju vara som så att från olika banor så skiljer det väldigt mycket på drevningen, och då kan det ju svinglängden bli väldigt annorlunda också, och det påverkar ju hojen en hel del. Så det är någonting som man bör ha koll på.
Så nu har vi gått igenom vår motorcykel. Vi har kontrollerat vad som sitter på. Vi har fått det utrustat med rätt fjädrar. Vi har...
Och sen, ja, sin auktoriserade serviceverkstad, eller den man har som samarbetspartner som har gjort ordning och allting. Man har fått ett papper på sina inställningar, vad de rekommenderar då. Och vanligtvis efter tillverkaren och fjädringens rekommendationer. Det är det som jag alltid börjar med i alla fall.
Precis, och så är motorcykeln rätt inställd i geometrin, så man har rätt sittställning.
Ja, man har åtminstone någonting att börja med, va? och grunderna. Så då har man lite koll på var man börjar någonstans, så får man jobba därifrån.
Nu ska vi börja kolla lite på inställning av själva fjädrarna då. Rebound, kompression. Du får förklara, Joakim, för en lekman.
Här uppe på den här framgaffeln då, det är KTEC DDS cartridge, trycksatt cartridge. Så har man upp till på locken, så har man fjäderspänningen här, eller fjäderförspänningen som det heter. Sen har man också då en klickjustering i varje ben. Den vänstra, det är kompression. Det står i den owners manual man får med när man köper produkten. Den högra är rebound. Det är väldigt vanligt att man har på det här viset. Kompression i den ena, retur i den andra. Och upp till här då så har man fjäderförspänningen. Va? Och det man gör, om man har fått tillbaka sin fjädring från service. Det står till exempel att fjäderförspänningen är 8 mm. Då är alltså den här justeringen som jag nu öppnar. Ett varv, 2, 3, 4. Den var 8 varv spänd, indragen. Det vill säga jag har 8 mm förspänning på fjädern där.
Det här är det man brukar referera till som klick då, eller?
Nej. Det är antal varv förspänning, och då börjar man alltid från fullt utskruvad på en framgaffel vad det gäller fjäderförspänningen. Så jag drar tillbaks det här. Åtta varv. Så. Sen har vi i gaffelbenet också en ytterligare justering, och det är i centrum på den här fjäderjusteraren. Så har vi i det här fallet kompressionsjusteringen. Då är det omvänt, att man räknar från fullt stängd justering. Så att därifrån jag är och inåt. Femton klick var den ifrån där den stod till en fullt in. Då vet vi det. Och då öppnar den 15 igen. Och då har man koll på vad man har för förspänning i den vänstra. Och vad man har för kompression, i det här fallet kompressionsjustering. Likadant i den högra. Förspänning på den högra fjädern och på den högra klickjusteringen, det är retur.
Och lite längre ner sitter styrdämparen. Den ska också ställas in.
Ja, man kan kolla vad den står på, va? För att hojen blir ingen vidare att köra när styrdämparen är väldigt stängd. Är den servad, ordninggjord, så funkar den som den ska. Och då kan det vara bra att kolla på vad har man för justering, att det stämmer överens med rekommendationen från tillverkaren. Det man gör i det här fallet och på de styrdämparna jag vet oavsett märke, det är att man räknar därifrån man är och in antal klick. Den här stod på 7 klick därifrån den var till att den var fullt stängd. Och det är ganska, ska vi säga, normalt, om man nu kallar det för det. Då vet vi att den är 7 klick ut, och då är det bara att ställa tillbaka den. Då vet vi vad den har för inställning.
Vi har förflyttat oss ut från motorcykeln in i verkstaden här. Det är lite svårt att se och komma åt på motorcykeln. Men här står vi med en stötdämpare som sitter bak till på motorcykeln. Ska kolla vad vi kan göra för justeringar på den.
Ja, det är lite enklare med en lös stötdämpare så här och visa. Det här till förvisso till en annan modell, det är inte till en BMW, men det är fortfarande samma justeringsmöjligheter. Dels så har man ju då möjlighet att förlänga eller förkorta dämparen. Det kan man göra när den sitter kvar på cykeln faktiskt. Det man gör då, en eftermarknadsdämpare ska sägas, på en hel del original så finns inte den funktionen. På en eftermarknadsdämpare, och i det här fallet en KTEC, då finns den möjligheten. Det gör man här nere. Man öppnar stoppmutter, och sen så kan man justera sin stötdämparlängd uppåt eller neråt beroende på vad man tror att man vill ha. Ofta brukar det vara som så att ett varv är en millimeter på längden. Det ser man när man läser sin manual igen ifrån sin leverantör av fjädring. Så ser man vad man kan göra där. Där står också vad de rekommenderar för längd att starta med. Sen har man möjlighet att justera fjäderförspänningen. Det vill säga hur mycket spänning som man bör använda på fjädern. Just på den här versionen, en KTEC Lite, där är en mekanisk fjäderförspänning. Man får med en nyckel som man vrider på. Sen finns det andra versioner, men hydraulisk fjäderförspännare, integrerad. Sen finns det en annan version där det är en slang och en separat behållare för att justera. Allt det där beror på hur åtkomsten är, va? Ibland behöver tillverkarna använda en slangjustering och ibland går det rätt på. Ibland då i den här enklare versionen så av dämpare, så, eller billigare versionen, inte enklare, så används den mekanisk fjäderförspänning.
Så finns det någon fördelar och nackdelar med ifall den är hydraulisk eller ifall den är mekanisk?
Ja, det är ju, jobbet blir ju gjort ändå, va? Oavsett om den är hydraulisk eller mekanisk. Det är ju enkelheten. På vissa modeller, det här är en CBR 600. Då sitter stötdämparen väldigt långt in i motorcykeln och in i svingen. Det är jättesvårt. Mer eller mindre oavsett vad man har för märke på fjädring, eftermarknadsfjädring, så får man, om man inte har en sån här hydraulisk, så får man ta bort stötdämparen för att justera förspänningen. Original har sin förspänningsjustering här nere. Sen har vi på de flesta stötdämpare också två justeringar för dämpning. Och det är kompressionsdämpning och returdämpning. Och det är ju för att till viss del styra dämpkrafterna då eller motståndet på den komprimerande rörelsen, precis som det heter. I det här fallet på KTEC-produkter så är de svarta, kompressionsjusteringen, och den här silverfärgade eller bronsfärgade, eller champagnefärgade kanske vi ska kalla den för, det är returjusteringen, hur fort stötdämparen ska komma ut. Och det är likadant där. Därifrån man står och in till stoppet. Om jag stänger den här och räknar. Den hade 12 klick från där den stod till den var stängd då. Så den var 12 klick då. Så då öppnar jag den igen. Och det är standardjusteringen också.
När den står på helt stängd, passerar ingen olja igenom överhuvudtaget, eller är det bara att det är väldigt hårt?
Ja, det passerar mer eller mindre ingen. Det här är ju dubbelrörsdämpare som det heter. Med där all dämpning sker uppe i cylinderhuvudet. Och den har en solid kolv här. Så att när den här är helt stängd, då går oljeflödet igenom den så kallade skimstacken istället. Så att det blir väsentligt mycket hårdare, men fortfarande så går det olja igenom. Men inte genom den här justeringen som vi har vridit på. Ingen större omfattning i kvar. Och det är likadant kompression och retur. Där man är till fullt in, räkna klick. Det är så det räknas.
Nu pratar du med två lekmän här. Kan vi backa bandet lite och rent mekaniskt, hur fungerar en sån här stötdämpare under färd?
Ja, väldigt förenklat då. Så kan man ju säga att fjäder, beroende på dess hårdhet och hur mycket den är spänd, bär upp ekipaget då, förare och motorcykel. Sen hur rörelsen in och ut, kompression och retur, hur den sköts, hur den tas hand om. Det har att göra med hydrauliken, med dämpningen. Och det kan vi till viss del påverka då genom att rida på kompression och retur här, va? För att strypa den komprimerande rörelsen. Eller alternativt göra den lättare genom att öppna. Och det som är skillnaden här just på justeringen, utvändig justering på dämparen. Det är att en nål som går i ett hål som man mer eller mindre stänger eller öppnar. Va?
Precis. Så att dämparen går lättare ihop
eller trögare ihop. Och sen så har vi den returnerande rörelsen också som vi kan påverka lite grann här från utsidan. Med att om vi stänger den så går stötdämparen långsammare isär. Eller om vi öppnar den så går den snabbare isär.
Gaffeloljan går igenom kanaler som man öppnar och stänger. Och på det sättet gör man stötdämpningen trögare eller...
Jo, det funkar likadant i framgaffeln kan man säga. Lite förenklat att fjädern och spänningen på fjädern till viss del bär upp ekipaget. Och dämpningen, rörelsen in och ut, den sköts av kompression och retur. Va? Men i det här fallet så det är faktiskt skillnad på framgaffelolja och stötdämparolja för den här. Det är lite andra egenskaper, men det är hydraulikolja. Så att, men det funkar likvärdigt i fram som det gör i bak. Fjäder, förspänning, bär upp ekipaget och dämpningen tar hand om rörelsen in och ut. Komprimerande, returnerande, kompression och retur.
Med de här två skruvarna då, kompressionen och returen, ska man ställa dem efter, i det här fallet, dina rekommendationer som du har, eller är det någonting man ska pröva ut själv?
Nej, jag tror att man ska följa tillverkarens rekommendationer till att starta med. Det är alltid bäst. De har ju lagt ner mycket krut på, oavsett vem det är som är tillverkaren, på att få en så bra produkt som möjligt för den här modellen och för sin kund. Va? Så det finns ingen anledning att börja skruva på det första man gör, utan att man istället följer de instruktioner som tillverkarna av produkterna har gjort. Och så börjar man därifrån. Det är ofta det som funkar bäst faktiskt.
Ja, för jag har alltid trott att man ska skruva på de här fram och tillbaka en massa under körningen och dagen. Men man, som jag förstår det nu efter vårat samtal här, så se till att få en hel del körning med motorcykeln.
Det är bättre att tror jag att man kommer förberedd. Va? Man har kollat upp sin motorcykel hemma eller med hjälp av den som kan hjälpa en. Vad det gäller service på fjädring, att allting är okej. Okay, att man vet att allting är i ordning inför säsongen med funktion och sådär. Och man kommer så väl förberedd man kan göra. Och sen ska man nog fokusera på att köra motorcykel så att man får lite kilometer i kroppen. Och för att
få lära känna stötdämpningen.
Ja, åtminstone inte bara stötdämpning, utan har man förberett sig och stötdämperiet och den servicen är en del utav det, så kan man fokusera som sagt på sin körning och bli bättre förare. För oavsett vad man köper för produkter så kommer man inte bli någon bättre förare, utan det är bättre att fokusera på körningen. Och nu har man möjligheter att köra bra. Förhoppningsvis utvecklas väldigt mycket när allting är i ordning.
Kan man inte skylla på det? Fan. det finns ett undantag. Regn.
Ja, precis. Då är det ju som så att då är ju inte greppet vanligtvis inte lika bra som det är torrt. Så att, och sen så är ju körningen lite lugnare i sin karaktär. Man är snällare på gasen. Man är definitivt snällare på broms också. Så att där brukar, om man har en god balans på sitt motorcykel och man trivs med den i torrt väglag, och då vill man ju ha samma förhållande i blött. Va? Fast man kanske vill ha den lite mjukare och lite lägre. Och då brukar det bli som så att jag rekommenderar som start i vilket fall, och det många som tycker att det funkar okej. Okay. Det är att man släpper på lika mycket dämpning och fjäder i fram som man gör i bak. Man släpper kompression och retur i fram och man gör likadant i bak. Va? Och man släpper på fjäder i fram, man släpper i bak. Då har man ju samma förhållande om man gör lika mycket. Då är en bra tumregel till att starta med, det är att man släpper två på allting.
Två på kompression, två på retur.
Och två fjäderförspänning i fram och två varv på en sån här hydraulförspännare i bak. Då har man en hojbalans som är lite lägre och lite mjukare i både dämpning på kompression och retur.